Nu är det stor vårfest på K-bygg med massor av varor till kanonpriser. Eller vad sägs om Bäckers elitträolja för bara 229 kronor. Ytterdörr Modern för bara 5995 eller 25% rabatt på förvaring och skjutdörrar från Elfa. K-bygg. Bygghandeln med stort K.
Hallå på er och varmt välkomna till Hockeypuls podcast som verkligen känner av vårstämningen. Det är ju den tid på året som är absolut härligast för oss hockeyälskare. Det är kval som stundar, slutspel som snart drar igång och denna gång, detta avsnitt, har vi fullt fokus på hockeyallsvenskan. Vi gör någonting som vi inte har gjort i Hockeypuls historia. I alla fall den här säsongen då vi haft analyspoddar. För då har vi pratat både SHL och hockeyallsvenskan. Nu blir det fullt fokus på andra ligan och slutspelserien och den allsvenska finalen som drar igång tisdag kväll. Och med mig idag har jag C-more-experten Harald Lyckner. Marcus Bäckström, Pelle Hägglund som vanligtvis brukar fronta mig i de här avsnitten. Inte mig, utan Lyckner får ta ansvaret att gå igenom lagen i hockeyallsvenskans slutspelserie. Och även i finalen. Men det kommer rapporter från alla våra lokala reportrar. Dels analyser men även intervjuer från Björklöven, Modo, SSK, Vik och Timrå. Sen kommer ju såklart Harald ge sin syn på vad han tror om Västervik, Vita Hästen och BIK Karlskoga. Så det blir ett fullmatat allsvenskt program idag verkligen. Och jag säger det till alla er som lyssnar på det här också. Ni får jättegärna prenumerera på Hockeypuls podcast i er poddapp. Det ska vara mycket, mycket uppskattat. Har ni några tankar eller funderingar så är det bara att höra av er till mig på adam.johansson@mittmedia.se. Nu tycker jag att vi ringer upp Harald för att höra vad han känner inför det som stundar. Ja men så där ja, då är Harald Lyckner, expert på C More med oss i Hockeypuls podcast. Återigen ska vi säga Harald, du var ju med i ett gästavsnitt här innan jul var det va?
Det var väl strax innan jul, vi satt här sist,
ja. Ska vi få säga välkommen tillbaka och även fråga hur är känslan inför det som stundar nu i Hockeyallsvenskan med slutspelserie och Hockeyallsvensk final?
Men det är ju lite av julafton för alla oss som håller på med hockey när det drar ihop sig på slutet. Och ja, medaljerna ska delas ut i SHL och här i Hockeyallsvenskan har vi det rafflande slutet där vi ska kåra en segrare och se vilka lag som får utmana de två sämsta SHL-lagen i direktkvalet. Det är åtta lag som har chansen och det är alltid spännande när det är vinna och försvinna matcher. Det märker man på publik, man märker det på spelare och man märker det på ledare.
Mm. Innan vi går in på de här heta samtalsämnena så tänker jag att vi ska sammanfatta grundserien som avslutades i fredags. Och Harald, om jag säger stark toppen, svag botten, ojämn mitten, vad säger du då?
Nej men det stämmer väl lite grann. Först och främst 52 omgångar går ju otroligt snabbt. Jag tycker inte det var länge sedan vi började. Det har liksom bara flugit igenom. Mm. Sen är det ju som vanligt att vi har olika skikt i tabellen. Och som du nämnde så har vi kanske haft den ojämnaste serien totalt sett på många, många år. Dels med tanke på att Björklöven tar rekord under 21 poäng. Till och med Modo är över det gamla rekordet som var 109. De tog 111 poäng. Vi har spelare då som slår poängrekord, Jonathan Jonsson och Jonathan Dahlén tangerar det gamla. Det tyder väl ändå på att det har gjorts mycket mål. Vi har målvakter som har presterat riktigt bra. Så det finns ju både bra och mindre bra saker att plocka fram om vi går in och granskar det ganska noga.
Mm. Men hur ser du på toppen den här säsongen jämfört med tidigare allsvenska säsonger som du har bevakat? Hur står sig Björklöven, Modo och Timrå mot till exempel förra säsongens Leksand och Oskarshamn? Och dessförinnan så har vi sett Mora gå upp och vi har sett Leksand gått upp för tidigare också. Hur starka, och Timrå har vi sett också gå upp ska vi säga, men hur bra är de här jämfört med de tidigare upplagorna av de allsvenska giganterna?
Jag håller Björklöven väldigt, väldigt högt. Jag tycker Pekanto har byggt ihop ett komplett lag som han då har plockat in lite spelare under säsong som bara har gjort laget bättre. De har seriens absolut bästa målvakt i Kanada. De har ett väldigt, väldigt stark backbesättning. Och de har i stort sett fyra stycken första kedjor som kan avgöra matcher. Det syns när man tittar på skytteliga, assistliga, poängliga, så är det inga Björklöven-spelare i topp, utan de har fördelat sina poäng och mål ganska jämnt genom alla femmorna. Medan då Modo, Timrå speciellt, de två är med i toppen i de här ligorna, men väldigt beroende av någon enstaka kedja, och det tyder väl på att Björklöven har ett komplett lag som de kan utmana, skulle jag tro, oavsett om det är Oskarshamn eller Leksand.
Men som vi sa tidigare, en ojämn serie. Men om vi tar Björklöven som slog poängrekordet som du var inne på tidigare och jämför med de andra allsvenska topplagen från tidigare säsonger. Om vi startar med det nya kvalsystemet från 14-15 och sen tar vi det till idag 2020. Är Björklöven, enligt dig, det automatiskt bästa lagen av de allsvenska lagen vi har sett de senaste 5 åren? Eller ser du ändå att det finns något annat lag som hade någonting mer och någonting extra jämfört med det här Lövenlaget?
Det är alltid svårt att jämföra sig där. Och det är alltid det sista man kommer ihåg. Men vi ska komma ihåg att Oskarshamns lag i fjol överraskar ju allt och alla egentligen. Och det var ju inte bara med styrkan i laget, bra målvakt, utan det var ju deras spelsystem, att de gav 17 i vilka de mötte. De spelar den här fräcka, frejdiga hockeyn med inspelet framför egen målvakt, kontringsspelarna, alla var vända åt rätt håll och inte blyga för någon. Det var ju någonting nytt som de kom med som överraskade väldigt många. Timrå, när de gick upp, de väl egentligen inte räknat med det, men mötte väl ett Karlskrona som blev lite tagna på sängen där och var kanske inte så starka. Eller lite stukade från SHL och ett av de sämsta SHL-lagen kanske som har mött ett hockeyallsvenskt lag. Mora, när Collinson fick ordning på det, de spelar ju en väldigt, väldigt snabb hockey där man fick ihop ett lag som verkligen slog personbästa och kockade väl mer eller mindre Leksand i det kvalet. Så att det har ju varit lite olika spelsätt som har fört hockeyallsvenska lagen till SHL, men det är väl det som måste till. Lite överraskningar och sätt att ta sig an den här ändå väldigt, väldigt tuffa uppgiften.
Nu har vi pratat mycket av toppen, botten då. Om vi tar AIK först och främst där. Det blir alltså 80 poäng som skiljer Björklöven ettan mot AIK som hamnar på 41 poäng totalt. Och det är ju ett jätteras jämfört med förra säsongen. Jag vet att ni har pratat mycket om det i Simons sändning också, att hur kunde det här gå till? Men om du ska ge din analys för våra lyssnare, vad har gått så snett för AIK som nu har Melin vid båset, ska vi säga inför det negativa kvalet?
Ja, att vinna serien så överlägset och i stort sett tro att man är redo att gå upp som det var i fjol, där Metall gjorde ett jättebra jobb. Men så ska man ju veta om att de blev om 18 spelare den här säsongen. Det kan man ju undra vad händer när man inte blir av med så många spelare. För alla gick ju inte till SHL. Var det ekonomiska problem eller vad var det som gjorde det? Sen tycker jag att man inte hanterade försäsongen på rätt sätt. Man körde med en massa tryout-spelare. Och man hade en tränare som inte kanske var riktigt mogen. Man hade inte rutin och erfarenhet just i salo för uppgiften med ett SHL-lag. Eller ett hockeyallsvenskt lag. Så att de här tryout-grejerna gjorde att man låg på ett långt träningsläge där man slog som att få vara med i laget. Och man hann inte sätta ett system, man hann inte lära känna varandra och få ihop femmorna, kedjorna. Sen har man haft problem med målvaktssidan i stort sett hela säsongen. Och sen är det ju snöbollseffekt. När man börjar förlora så fortsätter man förlora. Och tittar man på laguppställningen så har de ändå spelare, tycker jag, som har hög hockeyallsvensk klass. Mm. Men ändå inte fått ihop det. Och det är vi tränare då. Det är ju tredje tränare nu när Roger Melin kommer in, så att det tyder ju på att det har varit mer eller mindre kaos i den föreningen under hela säsongen.
Ja, men är det inte där, Harald, som AIK ändå kanske har gått mest snett? Och då är det ju Anders Gossi som ska ha en salva kritik här, att först anställa Salo som inte blev en hit överhuvudtaget och sen gå på Bobo Simensens spåret, och det blir inte heller särskilt lyckat. Att det är egentligen på tränarposten man har misslyckats mest under den här säsongen.
Ja, jag tror det var så här, när man gick all in för att gå upp i fjol så brände man väldigt mycket pengar, så man skulle köra en liten lågbudget säsong i år. Men det visade sig att en klubb som AIK kan aldrig sparas ur en säsong, utan det medför att man inte får folk på läktaren, och det medför att man till slut ändå måste göra sådana här brandkorsutryckningar som att byta tränare, plocka in spelare för att klara kontraktet. Och det kan man ju för sig fortfarande göra i den här kvalserien, men det är väl inte bara Gossi, utan det finns väl herrar över honom som ger honom förutsättningar och ekonomi för att bygga lag. Så att det är väl många inblandade i den härvan i så fall, skulle jag tro.
Du ska ju också få sammanfatta grundserien i form av att utse säsongens spelare, tränare och Westner. Och vi ska säga det till nya lyssnare att Westner, det innebär ju att man skickar en spelare, ledare eller en klubb eller ett samtalsämne ut i utvisningsbåset. Det är väldigt spännande, Harald, på att få höra vad du har. Och vi börjar med säsongens spelare.
Ja, det finns ju väldigt, väldigt många att välja på där. Det måste man ju säga. Jag älskar den här serien för att alla juniorer som kommer fram. Ja, vi har ju Nolindi, vi har Wilsby, vi kan räkna upp hur många som helst som kommer att ha en stor framtid inom hockey. Och det är hockey att man ska gå och se dem först. Vi har många som går ner i hockeyallsvenskan och det är ett nytt avstamp och lyckas med det för att kliva upp i SHL. Titta på en sån som Lundin till exempel, som åkte runt i Skellefteå Djurgården i fjol och så kommer ner och är med i toppen här i skytteligan. Och så vidare och så vidare. Sen skulle man ju lätt kunna säga Kanada, kanske målvakt då, som har nästan 94%, och Björklund har släppt in 94 mål på 52 matcher. Det är ju ett facit som är helt otroligt bra. Men jag måste ändå plocka fram Jonathan Jonsson, 79 poäng, slår det allsvenska rekordet med 2 poäng som han tog ifrån Ahlbrandt. Och han har gjort lite drygt 200 poäng nu på sina, vad är det, 7-8 säsonger i hockeyallsvenskan. Bara 79 den här säsongen. Så det är ju ett lyft som heter duga. Alltså, visst, han har spelat med Karlstedt och Tambellini, men han har gjort 29 mål och han har liksom varit på rätt plats och levt kanske seriens bästa kedja. Så för mig så blir det årets spelare Jonathan Jonsson.
Det är kanske en dum fråga, men är han redo för SHL nu?
Ja, det borde han ju definitivt så. Han är väl inte världens snabbaste för rören, men han har ett otroligt spelsinne och han har väl lite att bråst på efter pappa Jonas där, och brorsan Andreas gör det ju väldigt, väldigt bra borta i Toronto, så att det ligger ju i släkten. Och får han inte chansen i SHL efter den här säsongen, då vet jag inte när han ska få chansen.
Nej. Hur nära var...
Jag måste framhålla Jonathan Dahlén där som kom in som fiskstjärna. Hade ett jäkla tryck på sig och bar Timrå på sina axlar. Han var nära att slå målrekordet då, som Värnblom har på 37 mål. Men han kom upp i 36. Och tangerar Ahlbrandts rekord då på 77 poäng totalt. Det är ju också oerhört starkt alltså.
Ja, vi skulle säga det också att han hade ju en väldigt turbulent säsong i fjol när han var i Nordamerika och hade ju inte den sommarträning som han kanske hade önskat heller. Så det var en ganska lång startsträcka för honom i höstas rent fysiskt, även fast han producerade poäng också.
Ja, det var det ju. Och han var ju och sa tålamod, men han började ju redan första matcherna när han efter Lundin drog igång med poänggörandet. Så att han har ju varit het hela säsongen. Fick stå över någon match där på slutet på grund av sjukdom. Men annars varit den ledande spelaren i Timrå och kanske även i serien. Men Jag tycker ändå Jonsson är ju en större överraskning än Dahlén. Dahlén hade vi krav och förväntningar på. Han har uppfyllt dem. Det hade vi inte på samma sätt på Jonsson.
Men hur mycket tror du att Albin Lundin och Jonathan Jonsson är en produkt av fantastiskt bra medspelare? För jag tänker Adam Tambellini och Patrik Karlqvist tillhör ju också toppskiktade hockeyallsvenska spelare, och att det har ju dragit med Jonsson också och höjt hans poäng total. Jag kan ju tänka mig att Albin Lundin hade ju absolut inte nått de här höjderna med någon annan än Jonathan Dahlén bredvid sig. Så hur mycket är de en produkt av någonting annat, om du förstår vad jag menar?
Ja, det är en kombination. Jag tror ju att vem som helst skulle inte lyckas där. Det skulle de inte göra. Vi kan inte ta vem som helst och sätta in och spela med det här med och få samma resultat. Det kan du inte få. Men samtidigt så är det klart att det är en fördel att spela med bra spelare. Det kommer man aldrig ifrån. Men det gäller att tänka hockey på ett liknande sätt. Man brukar säga att lika barn lekar bäst. Man har ju splittrat på Lundin och Dahlén det några tillfällen för att få igång hela laget. Men det visar ändå till slut att de passar bäst ihop. Jag vet Jonsson, Karlqvist och Tambellini får ju också skilja på sig ett tag där i slutet på januari när man inte vann några matcher. Men det var ju mer för att Hellkvist skulle väcka dem på något sätt. Så Jonsson var ute på en kant och spelade där, men det var nere mot Karlskrona i Kristianstad. Men den matchen efter var de ihop och då visar de att de ska spela ihop. Så att det har betydelse helt klart, men samtidigt så prestationen de här killarna gör, den ska hyllas och premieras.
Mm. Säsongens tränare?
Ja, det är väldigt lätt att säga då Fagervall eller Hellkvist. Men jag tycker de har ett material som motsvarar de förväntade resultaten som lagen har gjort. Jag tog upp Tannanen i fjol. Nu hade Västerås en tyngre säsong i fjol med mycket skador. I år har vi stått och valt mellan två tränare. Dels tycker jag Bosic och Falt gjorde det bra när de tog över Södertälje. Men det hjälpte ju Samuelsson in, bytte ut halva backbesättningen och de fick ordning på kedjorna. Så att jag vill faktiskt lyfta fram Tony Sabel tillsammans med Kinecki. Tycker jag har gjort ett otroligt fint jobb i Vita Hästen. De kvalade sig kvar i fjol. Har inte de största ekonomiska musklerna. Han fick en jättedålig start. Den där gamle kung Sune då, idiotförklarade nästan, undrar vad 17 ska ta in Tony Sabre som tränare för, som inte har lyckats med någonting. Men han har ju motbevisat det. De har haft ett grundspel i hela säsongen som har medfört att de har vunnit matcher när de har spelat mindre bra till och med. De har utvecklat väldigt många spelare till att bli riktigt, riktigt bra. Och trots att inte så namnkunnigt trupp då, så är man sexa i serien. Det tycker jag ska hylla. Så det beror ju på insatsen från tränarsidan.
Mm. Hur nära var Fredrik Andersson att kvala in där? För jag tycker det är imponerande av en coach att efter att ha ramlat ur SHL med allt vad det innebär kunna studsa tillbaka på det sättet Timrå gjort. Sen har man ju såklart haft hjälp av att Dahlén har kommit hem och att man har prickat rätt med några värvningar. Men att han har ju ändå satt ett grundfundament i Timrå IK med kanske framförallt Nubben då. Vi ser ju andra SHL-lag ha väldiga problem när man ramlar ur högsta serien i Hockeyallsvenskan. Kanske bästa exemplet är Mora den här säsongen. Men vi såg Modo när de åkte ur 2016, så hamnade de nästan i negativ kval i Hockeyallsvenskan året efter. Så det är ju väldigt svårt med den här omställningen. Där tycker jag Fredan har gjort det väldigt bra. Och även hur han balanserar truppen under säsongen för att hitta formen här i slutet. Och att man kanske ska väga in spelarbudgetmässigt, så ligger de ju långt efter Modo och Björklöven som är de stora toppkonkurrenterna. Och det är ändå bara 4 poäng som skiljer Modo och Timrå från allsvenska finalplatsen. Så jag skulle vilja slänga in Freddan där på ett hörn också, som man kanske inte pratar så mycket om just den här säsongen.
Nej, absolut. Jag håller med dig. De var ju lika glada som de när de gick upp. Lika ledsna var de ju när de förlorade mot Oskarshamn här, och det tog ju jättelång tid att landa där. Men jag tycker att Nubben, Kent Norberg då, ska ha en stor eloge, för att till skillnad mot Mora så byggde ju han sitt SHL-lag i grunden med svenska spelare. Och det betyder ju att han fick behålla betydligt fler spelare än vad Mora fick göra. Så att han, och sen byggde han på med, Nubben har ju väldigt bra näsa och bra kontakter med agenter, så när liksom värva in vissa spelare, typ Lundin här, få tillbaka Löke och så vidare. Plocka dit några fler då, typ Hackman som inte lyckades i Mora. så tror jag nubben står stadigare på marken än många andra, för de har inte liksom satsat än i januarifönstret eller att värva in massa spelare, utan de var jättenöjda med att landa i Hockeyallsvenskan och känner själva att de inte är redo att gå upp. Så att de låg kvar med i stort sett samma trupp här, låna in några Frölunda spelare också, fick Ragnarsson ner i sina Rögle, smarta grejer. Och sen har ju de fått ihop det här på ett jättebra sätt. Så där ska vi inte glömma bort Ante Karlsson då, som kom från Färjestad efter 4 år, som tillsammans med Fredrik Andersson har fortsatt det här laget på ett jättebra sätt. Brattström, ny som första målvakt också, har skött sig hur bra som helst. Och de blir ju bara bättre och bättre och hade ju en jäkla svit här på slutet och ställde ju till det för Modo alltså, som verkligen fick gå hela vägen ut för att bli tvåa. Så det ska de vara jättestort berömt för, helt klart. Så att det ska man ha med Fredrik och Ante Karlsson i diskussionen, helt klart.
Ja, bra att du nämnde Ante där också. Jag tror han har betytt mycket för Timrån här. Så han var ju väldigt hyllad i Färjestad, ska vi också säga, i SHL förra säsongen. Det fanns ju bud från andra klubbar, men han valde att flytta hem till Timrå i slutändan. Men säsongens Väsner, Harald, nu är jag väldigt spänd att få höra vad du har utnämnt här.
Ja, att utse någon spelare, tränare, är ju jättesvårt. Jag tycker ju att vi pratade ju om Timrå här. Mora då, de fick ju det skillnad mot Timrå att behålla, jag tror det var 4 spelare, det var 3 spelare. Och sist ut på marknaden och lyckades inte rekrytera ett lag som var tillräckligt bra. Så de har ju fått köpa in 8 spelare och 2 tränare under situationen, och det har kostat. Så det har varit tungt givetvis och klara inte topp 8 då, men största besvikelsen, det går väl liksom inte att undgå AIK. Det måste vara årets Väsner. Att från att vinna serien överlägset i fjol, tangera poängrekordet och bli 14:e och dyngsist det här året, det tycker jag är riktigt, riktigt dåligt faktiskt. Det måste vara en plump som är hur stor som helst.
Ja, så säsongens Väsner, det blir AIK som förening då, helt enkelt?
Ja, det blir det. Med allt ifrån ledning, sportchef, tränare, och sen har ju inte spelarna presterat på den nivån som de kan heller. Så att få plocka in väldigt många i den där kategorin.
Nu så ska vi gå vidare och prata om det som alla väntar på. Det är ju kvalet till SHL som är, det är ju sista året har att vi går in i det här kvalsystemet. Sen förändras det till nästa säsong. Jag måste säga det, innan vi går in och analyserar lag efter lag, så det är lite sorgligt ändå det här bespottade kvalsystemet när det är Hockeyallsvensk final, playoff och slutspelserie och direktkval och allt vad det är. Det har ju varit kritiserat under många år, men nu när det är sista säsongen, så jag tycker det är lite sorgligt faktiskt att vi inte kommer få uppleva det igen.
Ja, många gräter när de skrotar kvalserien. Nu gråter man för att man skrotar det här när inte då ett Hockeyallsvensk lag ska sluta ett SHL-lag i bästa av 7 matcher, utan nästa år kommer det ju bli så att man spelar ett slutspel i Hockeyallsvenskan med kvart, semi och final, och de som vinner finalen, de går matematik upp. Och SHL-laget spelar en best play, någon form av play down där de 13 och 14 möts i bästa 7, och den som förlorar den serien, han åker ner i Hockeyallsvenskan. Så att det blir inga möten mellan SHL och Hockeyallsvenska lag, och det är väl det som många saknar, den kittlande känslan då att jämföra lagen, att man ska få duellera mot varandra.
Och du har ju...
Men samtidigt blir det ett rättvisare system, för jag tror ju att åker man ner i Hockeyallsvenskan och bygger rätt över tid, så är det lättare att gå upp i SHL för anrika klubbar med stark kultur från SHL. Typ Björklöven, Modo, Timrå. Tälje har ju varit där i väldigt många år. Västerås tycker många är hemma där också. Så att på något sätt så blir det lite rättvisare, känner jag, att Vi kan bygga ett lag som Björklöven har gjort i år för att möta ett lag som är riktigt, riktigt bra. Och så får man av en massa spelare och så får man börja om och börja om och börja om igen. Så att då får man liksom kvitto på det jobb man har gjort på ett helt annat sätt i kommande år.
Mm. Och jag tänker vi börjar en diskussion om slutspelserien innan vi vandrar norrut mot Umeå och Örnsköldsvik. Och jag tänkte jag ska presentera lite statistik för dig, Harald. Du har säkert järnkoll som du har med allt rörande Hockeyallsvenskan. Men sen slutspelserien infördes säsongen 2014-2015 så är det noterbart att laget som har slutat trea i serien har alltså fått 3 pluspoäng och fördel med hemmamatcher. Det laget har aldrig gått vidare till playoff-steget. Däremot har plats 4 i serien vid 3 tillfällen inneburit att man har sen gått vidare och vunnit slutet i serien. Rögle gjorde det 14-15, Leksand 15-16 och även 18-19. Och sen har vi sett AIK som var femma säsongen 16-17 och Oskarshamn säsongen 17-18 gå vidare från en sjunde plats. Vad tror du det beror på att lag 3 faktiskt aldrig har klarat av att ta sig vidare till nästa kvalsteg?
Nej, jag tror det bara är tillfälligheter. Jag tror Timrå vill säkert ändra den statistiken i år. Det är ju inte alls för många år vi har att härröra den statistiken till. Och det måste ju ändå vara bättre att komma 3 på 3 om man ska börja på 3 poäng än var 4 som får skoga i år och börja på 2 poäng. Det är väl de två lagen som möts i omgång 1 också, va? Timrå hemmaplan mot Karlskoga.
Men tror du inte att det kan vara avgörande för den här slutserien? Jag ställer mig lite kritiskt faktiskt hur spelschemat är utformat. Att 3-4 möts direkt och att 3 har hemmamatch. Så att skulle lag 4 ta med sig 3 poäng där, då har de ju slagläge med tanke på att de som vänder hemåt till sin hemmaplan med 5 poäng. Vilket gör att de har en... Och dessutom har redan mött laget som gick in med i serien med 3 poäng. Så att man har ju en väldigt stor fördel av att vinna första omgången mellan de här två lagen.
Ja, men så är det ju. Så är det ju. Och det kan ligga en poäng i vad du säger. Att 3 kanske skulle börja mot 8 här och ha en större chans på något sätt att starta serien bra. Men det är ingenting som jag har tänkt på. Någon som har nämnt för mig heller. Att det är så du ska möta alla lag och... Det måste väl ändå vara en fördel att för Timrå här att möta Karlskoga på hemmaplan men åka ner till Karlskoga en fredag, lördag och möta dem borta. Och det är väl upp till dem att ta vara på den fördelen tycker jag.
Ja, absolut. Nej, jag håller med dig. Vi ska gå vidare och prata om de här lagen då som har placerat sig in i de olika slutspelsserien-facken. Och det är ju så att vi har allsvenska reportrar i Timrå, Södertälje och Västerås. Så jag tänker att vi ska börja diskutera lag 3 eller i serien som hamnade på inför omgång 1 i slutet av serien, så är det ju Timrå som innehar första platsen. Och vår reporter Jennifer Engström har lämnat en analys och även en intervju med Almen Lundin som vi lyssnar på nu.
Ja, trots att Timrå kommer från en missad finalplats så skulle jag säga att det finns flera saker som talar för dem just nu. Framförallt formen. De kommer ju från en stark avslutning på säsongen och kommer in med ett gott självförtroende här. De har hittat det här spelet som de egentligen kanske har försökt att sätta under hela säsongen och som faktiskt har funnits där på slutet. Och det har ju också visat sig då att de har en högsta nivå som många av de här andra lagen har svårt att mäta sig med. Sen skulle jag väl ändå säga att just det här med att de har haft en bestående trupp under hela säsongen med en gruppdynamik som inte har rubbats och inga liksom djupa svackor egentligen gör att de går in här och liksom kan känna lugnet på något vis. Och min känsla är ändå att det här är ett slutspelslag där många av spelarna växer i de här viktiga matcherna samtidigt som de heller inte har någon press på sig uppifrån. De har ju liksom redan nått målet som klubben hade inför säsongen, så att jag tror att de går in med ett lugn och känner att det här är någonting som de bara ska njuta av helt enkelt. Sen om det är någonting man ska säga som kanske talar emot dem så är det väl ändå att lägsta nivån har varit alldeles för låg i vissa matcher. Så där får de inte hamna igenom om de ska lyckas. Och det skulle vilja säga också är väl att den här första matchen mot BIK Karlskoga på onsdag, den kommer bli otroligt viktig. Jag tror att en seger där, det ger verkligen Timrå ett drömläge. Men en förlust liksom skulle göra att de plötsligt kanske får lite press på sig, att de måste plocka hem de resterande matcherna. Och det tror jag skulle kunna sätta sig i huvudet om det blir så. Och sen blir det ju liksom väldigt viktigt att nu när de kommer från den här tredje platsen i serien där de hade hängt på finalplatserna, så är det väldigt viktigt att de inte går ut och underskattar de övriga lagen. Och så säger även att Viktor Bratström, han behöver vara på topp. För en målvakt som stänger matchen, det är nyckeln liksom för att man ska kunna vinna det här. Och där har väl inte Bratström riktigt varit, så att där skulle jag kunna säga att det är ett litet frågetecken. Men jag tror att får de det att stämma samtidigt som de här liksom stjärnspelarna faktiskt levererar, då tror jag att de kommer ta den där playoffplatsen. Ja, Albin Lundin, det är snart dags för slutspelserien för er del. Hur går tankarna?
Att det ska bli skitkul. Det är det här man väntar på, så det ska bli sjukt kul att börja.
Mm. Ni var ändå nära att ta den där andra platsen. Hur gör ni nu liksom för att ladda om i gruppen och sådär?
Nej, men vi fixar den där topp 2-platsen som en rejäl bonus eftersom vi låg så pass långt bakom mål från början. Sen såklart att det är surt att vi inte knep den, men jag vet inte hur många. Vi vann väl 10 av de sista 11 matcherna, så vi kan inte ha gjort så mycket mer. Men nu är det bara att fokusera på den här slutspelserien, så det ska bli kul.
Mm. Vad är det framförallt som kommer bli viktigt för er del för att ni ska kunna ta hem det här?
Vi måste fortsätta spela som vi har gjort de sista matcherna här. Hålla energin uppe hela tiden. Det är tajt med matcher varannan dag, så det är väl det. Så kommer det bli viktigast.
Mm, BIK Karlskoga nu först på onsdag. Hur ser du just på den matchen och hur viktig är den inför fortsättningen?
Eftersom det bara är 5 matcher så är alla matcher exakt lika viktiga. Och vi har skapat ett riktigt bra läge när vi får börja med 3 poäng. Så vi ska ta vara på det bara.
Mm. Hur är stämningen så där i gruppen nu annars?
Stämningen är bra. Vi fick lite 2 dagar ledigt här efter serien här, så man har hunnit ladda batterierna, så stämningen är skitbra.
Mm, spelmässigt och sådär, är det någonting ni säger liksom sådär som kommer bli extra viktigt, alltså detaljmässigt och så?
Det vi har pratat om hela säsongen, det är ju vårt passningsspel. Om vi sätter vårt passningsspel så kommer vi kunna ha sjukt bra fart, och med våran fart så är vi svårstoppade.
Mm. Vad skulle du säga om formen på din kedja tillsammans med Dahlén och Löke?
Men den är stigande tycker jag, verkligen, så det lovar gott.
Mm. Tack så mycket.
Tack.
Så där ja, det var Albin Lundin vi hörde nu senast, dessförinnan Jennifer Engström, vår Timrå-reporter. Ja, Harald, om du ska spinna vidare på Timrå-spåret, är det de som är solklara favoriter innan slutspelserien drar igång?
Ja, på pappret och tanke på formen och hur man har fått ihop rollsammansättningen här på slutet och Brattum spel i mål, så det är klart de måste vara favoriter. Men samtidigt så tycker jag det är många andra lag som har gjort det väldigt bra som kan bli väldigt tuffa att möta. Med den resan som Södertälje har gjort upp på serien, och Västerås tillbaka lite skadade spelare här, och även BIK Karlskoga som har legat och skvalpat ingenmanslanden, ändå har vunnit väldigt, väldigt mycket på slutet och skapat bra förutsättningar. Så att den här serien känns mer oviss än någonsin för mig när vi ska summera när utmaningen alla mot alla. Det är väldigt svårt att förutse hur den kommer att se ut.
Om vi ska diskutera Timrås första motståndare, BIK Karlskoga då. Öppnade ju fantastiskt bra och hade väl ett målsnitt där de gjorde 4-5 mål per match och var ju med i toppen och slog som finalplatsen. Sen ju längre säsongen har lidit så har de ju ramlat ner några pinnhål i tabellen och distanserat sig från topp 2. Men här finns det ju en väldig höjd, framförallt i det offensiva spelet, eller hur?
Ja, det gör det ju. 191 mål har de gjort totalt. Det är bara Modo som har gjort mer, 205. Så att offensiven finns ju absolut där. Och sen, det erkänner väl de själva att de spelar väl lite över sin förmåga för jul där och fick väldigt bra betalt, framförallt i powerplay då. Och lånar ju in spelare då från Örebro. Man hade ju Filip Ahl också, så man hade ju 3-4 kedjor som var med och producerade. Men vad man kan säga om dem är att de har ju också plockat fram en målvakt under säsongen. När Juel då kommer från Östersund och går in och blir 4 i målvaktsligan. Man trodde ju att Lundberg skulle vara en givna ettan, men Juel har ju verkligen utmanat honom och spelat riktigt bra i kasten. Det är väl backsidan som man har haft lite frågetecken till under säsongen, men en sån som William Bötlund, han får ju sånt här genombrott som man har väntat på några år och varit otroligt bra där på backsidan och lyft laget. Det var det man var orolig för. Öland spelar bra, Berlin är också en stabil pjäs där. Sen forwardsmässigt så är det ju Fredrik Korsberg som öser in mål här och visar hur vass han är. Jag menar, han gör 32 mål och blir två efter Dahlin i skytteligan. Men jag tycker även spelare som Eklind, David Lilja har verkligen klivit i kostymen och gjort det jättebra. Imma har ju visat att han håller hög allsvensk klass efter att ha haft ett rök i Leksand och så vidare. Så att jag tycker ändå man ska ha respekt för det jobb som man gör i Karlskoga år efter år, producerar spelare till SHL, och många kommer dit och får en ny vår på något sätt och lyfter sitt spel. Det finns någonting i den här föreningen som fostrar inte bara människor utan bra hockeyspelare.
Skulle du säga att de kanske har det bredaste forwardstallet bakom Björklöven?
Ja, de hade åtminstone det under en period, men jag tycker ändå att man fördelar graserna ganska bra, och det är inte bara en kedja utan väldigt, väldigt många. De har väl en brunkarkedja där med Mikael Eriksson, Daggen och lagkapten och Carl Berglund. De producerar inte så mycket, men de möter ofta motståndarnas bästa kedja och på det sättet gör väldigt stor nytta. Första boxplaypar, så att de har ju viktiga roller i laget även om man tittar utanför planen i omklädningsrummet, med den här speciella Vik- eller Boforsandan man pratar om, att föra arbetet vidare, hur man uppträder i den dressen.
Mm. Och man måste ju också ge cred till Torsten Yngvesson, tycker jag, som, ja, det var ju Fröberg också dessförinnan som satt på sportchefstolen, men hur de har satt ihop det här laget. Och du är inne på Bickandan, den har ju funnits under väldigt många år, men de har ju också skapat en kultur som för unga spelare. Det känns som att det är attraktivt att gå till BIK Karlskoga. Jag kan tänka på att många agenter vill placera sina adepter i Karlskoga, för att där finns det en utvecklingsmiljö som där man kan frodas och ta nästa steg och bli redo för SHL. Det finns ju hur många exempel som helst på det senaste åren där vi har sett att BIK Karlskoga har varit duktiga på att förädla de här talangerna.
Ja, vi hade en studiosändning där när Martin Tillander var där, en gammal profil. Vi ska prata om just vad som finns i klubben som gör att så många blir bra. Jag hade ju ett halvt A4-ark fyllt med spelare som har gått ifrån Karlskoga till SHL. Men vi hann ju inte gå igenom så många, för han hade ju så långa meningar så tiden bara försvann när han stod och pratade. Men det finns ju svart på vitt på att de producerar år efter år spelare. Och jag frågade faktiskt Torsten Yngvesson den senaste matchen om det är lättare att få spelare dit med tanke på historiken. Och han sa väl att det inte är sämre i alla fall. De kan inte erbjuda de största lönerna, men de kan erbjuda en utbildning då som ger väldigt mycket i framtiden när de utvecklas och blir bättre som spelare.
Hur tycker du, de har ändå gjort en liten push inför slutet här och kvalet. De tappade ju i och för sig all till SSK, eller de valde att bryta mål ska vi säga. Sen har de tagit in Valtteri Parikka på backsidan, och sen har även Linus Karlsson kommit in från Karlskrona. Linus Karlsson tycker jag ser otroligt spännande. Det lag som får honom till nästa säsong ska skatta sig lyckliga, tror jag. Och förhoppningsvis kan det väl bli ett hockeyallsvenskt lag där han kan fortsätta utvecklas. För det finns en stor uppsida, Harald. Eller vad tycker du?
Ja, snacka om lyft alltså. Att gå från Karlskrona där han tycker själv då blev lite bortglömd och inte fick det förtroende som han själv önskade. Och så kommer han till Karlskoga och får ett jättelyft här. Det är ju bra näsa av ett bit att se potentialen i Linus, och även att han själv tar det steget som så ung och inser att jag måste göra någonting för att fortsätta utvecklas. Det är bra gjort. Tack igen.
Hur tror du Yngvesson sitter och fnular på vad han ska göra med tränarposten när Staffan Lund inte blir kvar till nästa säsong?
Ja, det är klart att han gör, och han har ju en lista. Det sa han till oss i studion när vi gjorde sista matchen mot Boda. Men det är klart att han inte ville nämna vilka namn det var. Han kände väl, som han sa ganska tidigt, att Staffan skulle tacka nej. Och därför har han haft lite tid på sig att jobba. Det ska vi komma ihåg att Fröberg var inne och gjorde ett väldigt bra jobb och avlastade Yngvesson nästan hela sportbiten under en halv säsong eller två och en halv säsong. Sen fick Yngvesson hela den här arbetsbördan i knät när Fröberg försvann till Oskarshamn. Det var inget nytt för Yngvesson, men samtidigt så är det ju en jävla arbetsbörda han får till sig igen då, som kräver sin man, speciellt i de här tiderna när eller ska tillsättas både tränare och en ny truppspelare.
Nu är det lag nummer fem. Tänker jag.
Ja, jag ska bara säga det, att man tog in ganska mycket spelare i Karlskoga där på slutet, och det var på grund av att de får ihop ett lag, för att ett tag så trodde de att Linus Karlsson hade brutit benet. Så väldigt nära var det. Lilja fick en puck på foten och kunde inte gå. Det var två dagar innan transferfönstret stängde. Anderberg valde själv att gå till Almtuna, så Parikar, det var liksom 5-12 sista dagen. De fick in honom för att få ihop aktersättning. Så att det var liksom inte planerat att värva så många spelare för att typ ha chans att gå upp, utan det var mer eller mindre för att få ihop fullt lag de sista omgångarna, och här i slutserien som man var tvungen att agera på det sättet.
Vi beger oss några mil österut till Västerås och Gurkstan och Vik, som det har varit en tung säsong, måste man väl ändå konstatera, Harald. Mycket skador i den där truppen. Det har varit, ibland har det sett rätt bra ut, men det har varit rätt djupa dalar också. Det har varit ojämnt, och jag tycker inte man har sett samma typ av lagmaskin i Vik som under förra säsongen, när Panelen och Ivarsson verkligen fick ihop det. Och frågan jag ställer till dig, tycker du att, det här är väl en spaning jag har gjort, men finns ledarna i Vik som krävs? För jag tycker att Fredan Johansson är kapten och en fantastisk person, men finns de här som liksom tar tag i gruppen och liksom, nu ska vi åt det här hållet? Jag tycker det saknas lite grann.
Ja, Pannan Ivarsson Sätterberg då, som sportchef, gjorde ett fantastiskt jobb i fjol och lyfte upp väldigt, väldigt många till en sån hög nivå, så att man betalar det vanliga priset att man blir av med spelare. Jag tycker ändå att man värvar bra inför den här säsongen. Men det tog lite tid att få in alla i sina roller. Och sen har man ju haft skador, som du nämnde, i parti och minut. Så att jag tror det var 15 matcher i rad när de ställde upp med olika uppställningar. Börjar vi bakifrån, så hade vi Ersson en kanonsäsong i fjol. Och den skulle ju på något sätt krusa axla manteln på det inför det här säsongen. Nu fick han väl inte samma hjälp på backarna. Sen har vi då Myrenberg, en junior som spelade Linköping i fjol, klivit in och blev första målvakt här efter jul. Och det är ju på sitt sätt jätteroligt. Men backsidan försvagades ju. Man fick in det dock där på slutet när Ringman hastigt och lustigt drog vidare.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capricciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Det blir nästan utan att knappt ha landat där i Västerås. Lindelöf drog ju till Brynäs också. Jag har inte fått lika mycket speltid. Och på forwardssidan så försvann Sätterberg till Brynäs. Östman försvann. Några andra försvann också. Får hjälpa mig, han som gick till Linköping.
Mikael Frycklund. Frycklund, va?
Ja.
Frycklund.
Frycklund, ja. Absolut. Det gällde viktig spelare för dem i fjol. Jag tycker ändå man fick in Örn där som en tilltänkt efterträdare till Östman, men på något sätt så klickar det inte riktigt från start, och man har fått jobba i uppförsback hela säsongen. Sen när Sätterberg kom tillbaka så trodde man att powerplay skulle lossna lite grann som det var i fjol, men den här snöbollen har blivit tyngre och tyngre och rullar på dem på något sätt, så jag tippar dem faktiskt högre än femteplatsen den här säsongen, men jag tror ändå att de får ganska nöjda med femteplatsen med tanke på hur säsongen har sett ut med skador och det var annat som man har fått jobba med då. Det finns annars en stor utvecklingspotential i den klubben. De jobbar riktigt, riktigt bra. Jag gillar Panan och Ivars sätt att leda laget. De har en plan för individuell utveckling och jobbar stenhårt efter den. Så att på sikt så tror jag kommer att bli riktigt, riktigt bra.
Jag håller med, men vad saknas då i Vik idag? För du säger, du tippar dem lite högre inför säsongen, men Vad behövs för att de ska ta sig dit? Hade det varit så simpelt att säga som att hade de undvikit skadorna, då hade de varit högre upp i tabellen. Jag känner...
Det är inte så säkert. De har inte samma spets i år som man hade i fjol. Backsidan har ju inte varit lika stark. Kim Jansson har gjort en bra säsong. Lidok. Men man var ju ner och spelade på fyra backar under en period när man hade skador. De La Rosse har väl inte varit en förstärkning som man hade hoppats på efter spel ner i Tjeckien. Så alla de här nya som kom in har ju inte lyckats fullt ut. Det tog jättelång tid för Tissier att anpassa sig. Satt på läktaren till och med någon match där. Sen fick han vara center och visst en bra spelare, men det känns ändå som att det ska vara svenska spelare som bär laget, typ som Fredrik Johansson har gjort i 15 säsonger. Men det är bara att erkänna att han har inte de bästa åren framför sig. Han håller jättebra hög klass, men på något sätt skulle det behöva fler sådana här som var med och ledde laget på isen som du är inne på.
Mm. Och vi har faktiskt en intervju. Vår reporter Dan Boter har träffat Jimmy Jansson inför slutspelserien. Vi lyssnar till hans tankar nu.
Känslan i laget inför slutspelserien?
Bra. Och ännu bättre efter att vi lånade ut femteplatsen lite där. Och lyckades ta tillbaka i sista omgången. Det var viktigt för oss som grupp. Och det höjde nog självförtroendet lite inför slutspelare.
Hur ser du på era chanser?
Goda, såklart. Som var inne och touchade på nummer 50-platsen. Vi får med oss en extra poäng. Man har det ju då i egna händer mer eller mindre. Känns som att vi har fått en bra start med att få börja på hemmaplan och så vidare. Så goda chanser. Sen är det mycket kvar att göra såklart, men goda är de.
Vad behöver förbättras från grundserien för att Vik ska vara med och slåss i toppen av slutspelserien?
Vårt sätt att ta oss ur egen zon lite, att komma med kontringar, jag säger inte att det har varit dåligt eller något, vårt omställningsspel, utan det är bra. Men ska vi gå vidare så behöver det bli ännu bättre och verkligen en spets för vårt spel, för att vi ska kunna såra motståndarna därifrån och flytta upp spelet på ett snabbt och enkelt sätt.
Vilka ser du som favoriter?
Det är väl enkelt att säga de som kom trea, Timrå.
Yes, Jimmy Jansson hörde vi där. Nu ska vi gå vidare i slutserien. Vi har ju några lag kvar att beta av innan vi ska röra oss mot Umeå, där den första finalmatchen spelas mellan Björklöven och Modo. Jag och Harald ska givetvis prata om det också. Men Vita Hästen, Harald, vilken säsong. Som du sa tidigare, Tony Sabel utnämnde du som säsongens tränare. Men det finns många i det där laget som man måste lyfta. Linus Andersson, Istvan Bartalis. Det finns många hits, om man säger så, i Vita Hästen.
Ja, verkligen. Jag tycker man har gjort ett lagbygge som ser riktigt intressant ut utan stora namn. Kopparna har spelat bra i mål, det har han verkligen gjort. Tidigare så har ju då Marcus Eriksson och Samuelsson där i stort sett ensamma dratt lastet framåt. Det har man inte velat göra riktigt i år, utan som du nämner, Bartalis har kommit in och gjort det riktigt bra. Linus Andersson, vilken överraskning. Han har ju öst in mål här. Fisch har också gjort det bra på forwardsidan. Och det har ju gjort att Samuelsson och Eriksson har ju kunnat spela ut på ett annat sätt. För de vet att vi kan vinna matcher utan 10 poäng och mål. Men jag tror det handlar mer om laginsatsen. För att är det något Tjernäcki kan, så är det att sätta ett grundspel som alla förstår, köper och utför. Och det är väl det som jag ser som den stora grejen i Vita Hästen i år, att man spelar tillsammans. Man slösar ingen energi på att jaga en och en, utan man spelar ett försvarsspel där fem man hjälps åt att krympa ytor, ta bort spelvägar, och det är man ganska fräscha när man vinner puck och kan ställa om med energi och kraft i kroppen. Och det tror jag är nyckeln till deras framgång och placering i tabellen.
Mm. Du nämnde Kokman där som har varit bra. Man brukar ju säga att laget med bästa målvakten brukar vinna slutspelserien i slutändan. Och vet du målvaktsstatistiken på Niklas Lundström som har kommit in? Han har ju stått totalt 6 matcher så här långt för Vita Hästen. Det här är ju helt otroligt, Harald. Han är 95,88 procent på de här matcherna, så han har ju verkligen prickat formen vid rätt läge av säsongen.
Ja, många var väl överraskade att man tog in honom överhuvudtaget. Mm. Men han kom väl in, höll inte nollan första matchen han kom in och har spelat riktigt, riktigt bra. Han var ju uppe i Löven en kort session innan han försvann igen då, efter att ha kommit från Nordamerika. Och nej, som du är inne på, vilken kanonvärvning, och kan han fortsätta i den stilen så blir det lite här som väldigt svårslagna.
Ja, han har faktiskt 3-0 på de här 6 matcherna, och tittar man på lagen i slutserien så Vita Hästen, det kanske man inte har pratat så mycket om, men rent defensivt så har det sett väldigt bra ut. Och du nämner att man ska prata mer om laget och kanske inte enskilda spelare, men jag kan tänka mig att Simon Fernholm har betytt väldigt mycket för den där defensiven, han som kom från AIK, och jag tycker han har haft en väldigt bra säsong lite i skymundan ändå.
Ja, man har ju liksom tagit lite spelare som har blivit över i andra föreningar. Det är en andra chans. Det var så Malmö byggde ett lag i början på 90-talet när man tog väldigt många spelare som var förbannade på sina tränare respektive klubbar, så åkte man ner till Malmö och tog revansch på något sätt. Så är det väl med många spelare här också, att man får en ny chans, man kommer lite högre upp i hierarkin och så knyter man även och så visar man vad man kan på något sätt. Så det är väl inte helt fel. Jakob Stångberg är på samma sak, en kille som har varit i AIK, var i Södertälje och sen så vidare här till Vita Hästen. Så att det finns flera att nämna som med ett klubbyte kan få ett lyft. Mm.
SSK då? I Hockeypuls podcast för några veckor sedan utnämnde vi dem till en dark horse inför slutspelserien, och att de faktiskt kan vara med och hota om första platsen och ta sig vidare till playoff. För de har ju verkligen fått ihop det efter att Bosic och Falk kom in efter Ulf Lundberg. Och vad är din förklaring, Harald? Du som ser på det här omgång efter omgång från nära håll. Vad är det SSK har gjort så bra de senaste månaderna?
Nej, SSK har på något sätt hittat rätt här. Jag vet att Ulf Lundberg gjorde ett väldigt, väldigt bra jobb på ett sätt. Men jag tror att det var lite överambition också, så att spelarna blev väldigt, väldigt trötta. Att det blev för mycket istället för att sålla lite grann. Och det tror jag att Bosic och Niklas Falk märkte i början. Så jag tror att spelarna... Ja, de blev inte matade med information från höger och vänster, utan på något sätt fick ta ansvar själva. Sen ska man ju veta om då att Samuelsson har ju verkligen rört om i grytan där. Först var Pogge in och spelade 10 matcher, och det kan man ju undra varför. Men jag tror han på något sätt visar vad som krävs för att lyckas. Det är en professionell kille som har varit med i mycket högre sammanhang, och han hade ett bra målvaktsspel under den tiden. Sen har man då på backsidan bytt ut halva besättningen. Men August Berg kommer in på lån från Leksand. Vilsby kommer in på lån ifrån Skellefteå. Och kanske den viktigaste värvningen av allihopa, det var när man fick hem Sverige, Andreas Hjelm, som blev lite pappa i laget. Mm. Och det är ju i stort sett halva besättningen. Sen blev ju dessutom... Alexander Falk då frisk. Han var ju skadad under väldigt, väldigt lång tid i början på säsongen. Så det kan man också säga ett nyförvärv. Och sen blev han väl av med några som kanske inte passade in riktigt. Jag tänker på Farnerud som gör det bra i Vita Hästen nu. Mm. Oskarsson försvann till Norge. Så att, det var ju ingen ekonomisk belastning för Södertälje med de här förändringarna. Och sen fick man ihop en första kedja som verkligen passar ihop. Och det tror jag många glömmer bort. Det är Kristoffer Liljevalls betydelse. Majer och Dyk lyckades ju ganska bra med honom som center i fjol. Och sen Blomstrand och Olesen har ju lyckats stund på lika bra när de parades ihop. Och då fick man den här leading line som liksom leder laget på ett bra sätt, och en andra kedja där Hugo Gustafsson och junioren får kliva upp och ta ett stort ansvar. Även killar som har varit med länge, jag tänker på Linus Karlsson här, Lukas Karlsson som ett exempel. Så att fick igång bröderna Bengtsson där också, så att kapaciteten, spelarna fanns ju, men när oket åkte ner lite grann från axlarna så fick de den där trampolineffekten uppåt. Och har ju spelat hur bra som helst. Gör man en tabell, vi tittar på det i Simon här från eller ja, på de 26 första matcherna efter de 26 sista, så är de ju med i toppen och slåss med Björklöven och Modo om att ha tagit mest poäng, och det är ganska imponerande.
Ja, verkligen. Men du som har varit involverad i klubbverksamheten under många, många år, hur svårt är det att göra så mycket, Samuelsson? Komma in först som sportsligt ansvarig styrelse, sen se det mera sportchef, och röra om i den där grytan som du nämnde. För det är inte bara en eller två spelare han byter plats på, utan han skickar ju iväg rätt många till andra klubbar och plockar även in, som du är inne på, flera talanger utifrån och spetsar till det där bygget. Att göra det direkt när man blir verksam i en förening, hur svårt är det?
Jo, men vi ska ju veta om att han satt ju med som sportligt ansvarig i styrelsen från start. Så att han kom ju inte in från ingenstans, utan han hade ju rätt bra koll på laget, på spelarna och sånt här. Och hade väl sin bestämda uppfattning om det mesta när han då tillträdde som sportchef på heltid här. Så att det togs ju från ingenstans. Så han kom in och lyssnade av, kände omklädningsrummet och gjorde de här förändringarna som var tvungna att göra. Så det är rätt tufft gjort, men samtidigt var det ju ett måste att gå in och visa med hela handen vem som bestämmer och styr i föreningen och få lite ordning och reda och ja, att färdriktningen stockas ut och sen även hans kontaktnät får man heller inte glömma att få in de här spelarna på lån då, från både Skellefteå och Leksand bland annat. Det tyder ju på att man har lite kontakter och näsa för vad som behöver tryckas upp på något sätt.
Mm. Och även om det inte blir ett kval uppåt, jag tänker direkt kval eller playoff för SSK den här säsongen, så jag tror att den här säsongen har de vunnit väldigt mycket i supporternas förtroende efter så många säsonger när det har varit tufft med Valtin och Lundberg. Att nu har Samuelsson kommit in här och han har väl ingjutit något form av framtidshopp som vi inte har sett i SSK på väldigt, väldigt många år, va Harald?
Ja, men så är det ju, och jag lyssnade faktiskt, det var väl en podd med dig, som jag tycker han gjorde ett väldigt bra intryck. Och redan där visade att han hade en klar bild av vad som behövde göras och ska göras om han blev ansvarig fullt ut i Södertälje. Och mycket av det han pratade om med dig, det har ju faktiskt gjort också. Det har visat sig vara positivt.
Ja, vi ska även få fler SSK-reaktioner från vår reporter Andreas Hansson som följer det här laget dagligen, har gjort under hela säsongen. Och han har även pratat med Kristoffer Liljevall som har varit så framgångsrik mellan Olesen och Blomstrand.
Ja, SSK kommer alltså in i den här slutspelsserien efter en säsong där man var nere på botten och vände. Och sen gjorde en helt otrolig uppryckning där man har ju i princip inte förlorat en match sedan månadsskiftet november-december. Så man kommer in med väldigt starkt självförtroende, men jag tycker samtidigt att man kan ställa vissa frågetecken kring formen. Framförallt baserat på den sista grundseriematchen mot Västervik där man hade femteplatsen i egna händer. Man hade kunnat ta den, det hade varit väldigt betydelsefullt inför slutspelsserien såklart. Men man åker och gör en ganska svag bortamatch, man har inte det där lilla extra som krävs för att vinna. Man gör inget mål om man bränner 7 powerplay-tillfällen. Och just powerplay har dessutom varit någonting som inte riktigt har levererat som det har gjort tidigare under säsongen nu den senaste tiden. Så att det finns vissa frågetecken kring lagets form just nu. Och Timrå och BIK Karlskoga är ju helt klart större favoriter i den här slutspelsserien för mig. Det är de som har favorittrycket på sig. SSK, ja, man kan inte förvänta sig att de ska gå vidare härifrån. Och sett på det stora hela så har de faktiskt gjort en ganska bra säsong. Det som talar för att de ska kunna utmana om första platsen är väl att de är ganska skadefria. De saknar väl egentligen bara en spelare i Lukas Karlsson, och han kan mycket väl vara tillbaka på onsdag när det hela drar igång. Och man har också, tycker jag, ett ganska bra gynnsamt spelschema där man spelar hemma mot lag som man nog helst har hemmaplan mot, alltså Västervik och BIK Karlskoga. Och man har bortamatcher mot lag som geografiskt ligger nära, mot Västerås och Vita Hästen. Så man kommer kunna ha ett ganska starkt bortafölje med sig också. Bra stöd på bortaplan i de här matcherna. SSK kommer ju antagligen behöva vinna minst 4 av de här 5 matcherna för att ha en chans att gå vidare. Men jag tycker att förutsättningarna, ja, men de är ändå hyfsade. Och jag skulle ju ändå säger att det finns en liten chans att SSK lyckas med det. Men då står man ju antagligen med en helt avgörande match i den sista omgången borta mot Timrå. Så att chansen finns, men den är inte särskilt stor för SSK.
Klart det är laddat, alltså helt klart. Sen så om man har börjat ladda på något speciellt sätt redan nu, det vet jag inte. Men självklart så är det, ska det bli jäkligt kul när det drar igång på onsdag. Så att bra träning idag. Så att förhoppningsvis så kan vi bygga vidare på det imorgon och sen så ta med oss en bra känsla in på onsdag.
Tycker du att man går igång på den här slutspelserien? Alltså, det blir ju som ett riktigt slutspel.
Ja, det är ju en serie, liksom vinna eller försvinna. Så att det är klart att man går igång. Det är ju egentligen detta man spelar för under hela säsongen. Liksom, för att vara med och spela sådana här matcher där det är allt på spel. Liksom. Och det är det ju under en serie också, men kanske lite på annorlunda sätt. Skulle man här torska två matcher så är man kanske borta. Liksom. Så att det är som, varje match är som en egen final kan man säga. Och vara med och uppleva det, det är helt underbart.
Och ni mötte ju Västervik senast och det blev lite hets också i den matchen, va? Blev det inte?
Jo, men det är ju mycket känslor. Vi visste att det kanske var en potentiell utmanare i denna slutspelsserien. Så det är klart att man vill visa att man inte viker ner sig både som individ och som lag. Tyvärr så fick vi inte in pucken i den matchen och de lyckades vinna. Så redan nu så känner vi en stor revanschlust och på att spela på hemmaplan inför våra fans. Det kommer bli jobbigt för dem att komma hit. Det ska både vi och våra fans se till. Så att de är mer än välkomna på onsdag.
Hur välkommen är Lukas Wernblom då?
Nej, han vet mitt nummer så att han är välkommen precis när han vill.
Ni verkar inte gilla varandra liksom.
Nej, han har väl glömt blöjan hemma. Han snackar mycket, det händer desto mindre. Jag har inget problem om man spelar tufft liksom. Och han har väl lite en sån roll, men om man ska spela fullt som han gör, det är bara för mig fegt. Men som sagt, att det är inte att lägga någon energi på, utan han får hålla på med det. Och vi får dra nytta av det, så kan han ta onödiga utvisningar, så får vi göra mål i powerplay sen. Alltid roligt att spela matcher med mycket känslor liksom, men det där med att spela fullt är för mig bara fegt, och därav lite irritation just mot honom.
Okej, så det är det du är irriterad på, vad är det han gör för någonting?
Nej, men det är mycket spel med klubban liksom, lite spearingar och lite slashingar och crosscheckingar, och så han får gärna tackla mig, men man blir irriterad när han ska hålla på så, snackar mycket, bättre att fokusera på hockey jag tycker, men det är väl hans roll, så att det är väl upp till mig, oss, att inte låta han komma in innanför skinnet. Utan vi ska fokusera på det vi kan påverka. Och det är vår prestation, att lägga energi på honom, för då har han vunnit. Så absolut en kille som kan reta upp en. Men vi har redan pratat om att inte lägga någon fokus på honom. Utan låta han hålla på med sin skit, så kan han ta onödiga utvisningar. Så kan vi göra mål i powerplay.
Så ja, då är det sista laget i slutspelsserien när vi börjar prata Modo-Björklöven. Det är Västervik som nöp åttonde platsen framför Mora och Tingsryd. Och har Västervik någonting i den här serien att göra? Kan de chocka, tror du?
Helt ärligt så tror jag inte det. Jag tror att man är ganska nöjda med att gå till topp 8. Samtidigt när jag lyssnar av hos många andra så behöver de lite grann för att åka ner till Västervik och spela. För det är inte lätt att plocka poäng där. Det är en arena som är lite motbjudande att komma till som spelare, tränare. Och man möter ett lag som på något sätt har allt att vinna. Men där ska ju också tränarteamet Kalin Johansson framhållas. Vilket otroligt jobb de har gjort. Många tippar om på nedflyttningsplats. Och man blir återigen av med sina tre namnkunnigaste spelare när det hela ska avgöras. Men trots det så lyckas man på något sätt samla ihop laget och gå upp till Mora och vinna en helt avgörande match, skulle jag vilja säga, om den här playoffplatsen. Och till och med ta sig dit. Det är bara att lyfta på hatten för ett strångt jobb av tränarteamet tillsammans med spelarna här.
Ja, och som du nämnde, man trodde ju inte att de skulle ta sig till slutserien när de släppte iväg Boards och Nowick och Plant. Det var ju stjärnglansen de hade, kändes det som. Och när de skickade iväg dem också, de sänkte ju medelåldern rätt så avsevärt. För att det är de äldsta killarna i det här laget, det är Viktor Öhman och Oskar Drugge. Och de är bara 27 år gamla. Den här föreningen har alltså ett A-lag där snittåldern är 23 år. Och det är ju ändå anmärkningsvärt. Man brukar säga att Hockeyallsvenskan är utvecklingsligan och drömmarnas liga, som ni på Sim brukar säga. Men här har vi ett lag som där stommen egentligen består av 22, 23, 25-åringar egentligen.
Ja, så är det ju. Och det är väldigt spännande. Nu har Adam Åhman kommit in på slutet och verkligen spelat bra i kassen. Vi kommer ju ihåg vad han gjorde i Oskarshamn i fjol tillsammans med Rifalk. Då har ju Åhman faktiskt tänkt första målvakt i början av serien. Han tog faktiskt första matchen i Hockeyallsvenska finalen mot AIK också. Så det är ingen dunung precis. Men han var ju väldigt, väldigt viktig. Sen har man ju under säsongen, jag menar Lukas Wernblom kom ju dit för Modo. Och får mycket, mycket mer speltid. Viktor Öhman har alltid varit väldigt viktig för den. Men har inte han varit skadad på slutet här?
Jo, han har ju haft en ganska tung säsong skademässigt.
Ja. Oskar Drygge har ju försökt spela i många andra klubbar. Men det är ju bara Västervik på något sätt som han får ut sin fulla potential. Och han kom ju tillbaka dit i ett byte då, som han gjorde med AIK. Så att man har ju lite trotjänare där nere som ändå har stort hjärta för klubben. Tim Wahlgren då släppte ju Tidlo iväg som också har väldigt hög potential. Så att på något sätt som han har fått ihop det här på ett fantastiskt bra sätt och överraskat oss alla. För det måste man väl ändå säga, en överraskning att Västervik är topp 8. Samtidigt är det väl inte knäpp på näsan och lite andra föreningar som inte lyckas ta den platsen.
Mm. Verkligen, jag tycker att det får bli slutord för slutserien, för vi måste börja prata allsvenska finalen. Det bubblar ju verkligen, Harald. När vi pratades vid här under förmiddagen, det första du sa var att du var så taggad inför det som väntar här mellan Modo och Björklöven. Det är de norrländska giganterna i Hockeyallsvenskan, det är rivalerna, det var det fullsatt varenda match mellan de här två lagen. Och nu tisdag kväll så drar du igång. Vad har du för känsla egentligen?
Ja, det är en väldigt härlig känsla jag har i kroppen att få åka upp och starta upp hela den här serien imorgon. Det har ju varit fyra riktigt, riktigt roliga matcher under serien. Men nu gäller det ju mycket, mycket mer. Och det vet ju framförallt fansen om, det är vi tränarna om, det är vi spelarna om. Så att nu gäller det att plocka fram personbästa ur bägge de här trupperna och visa dem vem som är starkast. Det ska bli oerhört spännande att få uppleva på plats.
Och vem av, eller vilket av de här lagen är favoriter enligt dig?
Ja, med tanke på hur det har gått i serien så måste väl ändå Björklund vara favoriter. Man är 10 poäng före Modo och då ska man också komma ihåg att Modo har vunnit på hemmaplan. Tagit 2-3 poängare medan Löven har fått gå till Staffare första och Sadden vid, nej tvärtom då. Dejligt avgjorde den första och andra matchen gick till straffar där också dejligt avgjorde. Så det har varit lite jämnare där uppe. Men man har ändå 3 hemmamatcher i Björklöven. Ska man komma ihåg om det går till 5. Så Modo måste vinna en match minst uppe i Umeå. Där har vi förutsättningarna. Mm.
Och som du nämner, de har ju tagit poängen på sin hemmaplan. Och Modo har väl i poängställningen så är det 8 poäng till Modo och 4 till Björklöven den här säsongen, så Modo leder ju inbördes möten och poängställningen där, men det känns ju som att Björklöven är mer, det är ett mer homogent lag från Kanäta till posten längst fram, så det finns bredd och spets där som kanske inte finns på samma sätt i Modo. De har en leading line som vi har pratat mycket om i det här avsnittet, men det finns inte samma höjd som i Björklöven i min upplevelse.
Nej, så kan man uttrycka det. Jag menar, Björklöven är inte med i topp på något liga egentligen. Det är ju Kanada som vinner målvaktligan skyhögt. Men man sprider ju ut allt annat på flera kedjor. Och backsidan tycker jag, målvaktsidan är ju bra i Björklöven. Tisak, och det är Kanada har varit helt bäst målvakt över tid. Backsidan är stark, riktigt stark. Och nu har man plockat in så man klarar någon skada, sjukdom också. Sen har man i stort sett 4 stycken första kedjor där vi vet då att Ottosson och Lindqvist spelar i fjärde till exempel. Att Weigel delar en tredje kedja tillsammans med Olle Liss. Det säger väl det mesta. Medan då Mode är väl ett lite större frågetecken. Mycket hänger väl på, nu har han spelat bra här på slutet, men Bartosak var ju in för att ge dem chansen att gå upp. Och de sista matcherna han stod så visade han varför han verkligen var Tjeckens landslagsmålvakt. Så mycket, nu fick ju han den oturliga hjärnskakningen mot Vita Hästen. Så att det hänger väl lite på om han är redo från start eller kommer in under serien. Så kan han matcha Kanada i klass. Absolut, ingen snack om det. Moder säger väl också att de här kulturbärarna då måste verkligen kliva upp nu och visa att man vill gå upp. Jag vet att Tobias Jönsson flyttade hem för att få den här chansen. Nu har han chansen och då gäller det att ta den. Tillsammans då med Oskar Röman, Hedman som har varit med så länge. De måste liksom bära upp de andra och lyfta dem.
Och där finns det väl
en kedja som är lite vassare kanske än någon annan kedja. Men då kan ju Björklund rikta in sig på att ta ut den. Och då måste ju de andra då med Olofsson och kompani kliva upp här. De har inte producerat så mycket på slutet. Men det är dags nu och det finns kapacitet. Jag menar, Björklund gör mycket mål. Kangasnebe kom in som en liten trollgubbe. Hoppas de har hittat rätt roll i rätt kedja för att rollsökningsprocessen måste vara slut nu. Nu måste alla veta exakt vad som gäller fullt ut till det som kommer att gälla här.
Hur skulle du ha resonerat då? Du som har stått på tränarbänken just med målvaktssidan. Bartosak som har just gått igenom järntrappan och haft sin järnskakning. Och sen Hanse som du nämnde har ju varit stekhet på slutet. Hur ska man matcha dem i den här finalserien? För jag kan tänka mig att det är ju Bartosak som är ett och han vill man ha igång så snabbt som möjligt, eller?
Ja, nu måste man ju vara i omklädningsrummet och ha kontakt med läkare och framförallt med Bartosak här inne för att kunna ta rätt beslut. Och det tror jag säkert att Modo med Björn Hellkvist i spetsen kommer att ha. Vi kan ju bara spekulera visst när vi sidan om, men det var ju bra minne också, om du kommer ihåg i fjol när nästan AIK gjorde bort sig lite grann när man ställde Kjellgren i första matchen mot Oskarshamn, vann 5-1 och Kjellgren spelade hur bra som helst. I andra matchen så var Johannes Jönsson inne och stod. Och det överraskade oss väldigt mycket. Den vann Oskarshamn och det var inte Jönssons fel, men på något sätt så ville man spela igång Jönsson till kommande matcher. Det blir inga kommande matcher. Mm. Man gjorde ju ett misstag där att man inte gick på den hetaste målvakten. Och det är någonting som jag tror Modo tittar lite grann på. Han spelar otroligt bra nere mot BK Skoga. Ska man fortsätta och låta han stå och spela bort sig själv? Eller ska man gå in med den som man tror är bäst från start? Det är ju det är ett dilemma man har och någonting man måste tänka igenom väldigt noga i Modo inför matchen imorgon.
Mm. Är det största frågetecknet kanske i den här finalserien?
Nej, det tror jag inte. Det är nog ett ganska angenämt problem om nu Bartosak är spelklar. Det är ju nummer ett på det här. I övrigt så tror jag inte att... jag tror att Björklund funderar lite grann på, för det är klart de har scoutat både Hanses och Bartosak. De vill nog gärna veta vem som står och kunna meddela deras respektive svagheter för spelarna innan matchen. Det är så man brukar agera. Och det är målvaktstränarnas jobb att sköta det på den här nivån.
Mm. Vi ska ta och lyssna på två intervjuer också från respektive läger. Det är Björn Hellkvist, modtränare, och sen har vi även en lövenröst i podden.
Hur är känslorna en dag som denna?
Nej, vad är det? Måndag. Nej, det är rätt så lugnt tycker jag. Det är bra stämning i truppen och liten tempohöjning och hårdheten på passningarna lite bättre. Skotten är lite mer välplacerade. Jag tycker fokuset verkar vara på ett bra ställe just nu.
Du pratade med vår Pelle Hägglund för någon vecka sedan och berättade om att men du var väl, kändes bra i truppen, bra i laget och det snacket finns där. Det fanns något att känna på så att säga. Kan du utveckla den känslan du har?
Nej, det är jättesvårt. Alltså, det är väl någonting man lär sig känna av. Vissa grupper har man det, vissa grupper har man inte. Jag tycker att den här gruppen har det. Det är någonting extremt abstrakt som det går inte att ta på liksom. Men det finns någonting i drivet i den här gruppen och i viljan att göra bra saker. Och skapa sig minnen att ta med sig genom livet som kan bära väldigt långt.
Och Björklöven som motstånd, ni har mött dem flera gånger tidigare. Hur är ni förberedda för att möta dem?
Ungefär lika förberedda som de är på att möta Modo, tror jag. Så att om vi har mött dem en gång eller aldrig, eller fem gånger eller 10 gånger på 2 år, det är skitsamma faktiskt. Det är egna matcher, de kommer att leva sitt eget liv och det viktigaste för oss är bara att gå ut och vinna.
Björklöven med Seis utifrån har ett bra försvarsspel och sådär. Hur ska ni kunna nyckla upp det?
Nej, men grundplanen är väl någonstans där vi har legat hela säsongen. Där vi har lyckats göra en hel del mål för dem och lyckats straffa deras målvakt som gör det till en extremt duktig allsvensk målvakt. Men vi har hittat lite hål i deras försvar och vi ska försöka nyttja det igen.
Hur roligt är det att gå in i en sån här serie när det kommer vara drag på läktarna, mycket folk och det är liksom fansens rivalitet och så vidare?
Jag tycker nästan du ställer en lite ledande fråga, men det är kul, det är fantastiskt roligt. Det är det här man tränar en hel sommar för, det är det här man scoutar motståndare för som coach och det är det här man lägger ner tid borta ifrån sin familj och så här. Så att, ja, det är helt enkelt det här man lever för när man håller på med lite hockey.
Björklövens lagkapten Fredrik Andersson efter att grundserien av Hockeyallsvenskan är över. Ska vi försöka oss på en snabb summering?
En snabb summering, det har väl gått alldeles lysande om man ser till vinster och förluster och vart vi hamnar och att vi tar supermycket poäng och sådär. Så vi är supernöjda med grundserien. Det är ingen snack om saken. Sen har jag tyckt att de här tre senaste veckorna här har varit lite som en väntan på något sätt. Man har liksom inte, man har så mycket kroppen som man vill få ut, så det är jäkla skönt att det är tisdag snart så man kan bara släppa ut skiten.
Hur blir det att ställa om då från matcher som rent tabellmässigt inte har betytt så mycket mot sådana här matcher som betyder allt mot Modo?
Ja, men skönt, äntligen. Dagarna går så jäkla långsamt och vi har haft, som jag sa, tre veckor där det har sett ledant ut. Två matcher i veckan, träna och liksom där vi har haft såklart vårt proffsiga och gjort vårt bästa och sådär. Men det är inte samma sak. Det är ingen hockeyspelare som kan säga det, utan vi har ju längtat och längtat nu många dagar till att det ska dra igång. Så det känns ju bara, känns som att partiet drar igång här på tisdag.
Ni har haft både framgångar och motgångar mot Modo under säsongen. Ni har vunnit hemma, förlorat borta. Vad säger du om matcherna som har varit mot dem och vad ni måste göra här i finalserien?
Ja, det har ju varit tajt. Det kommer ju komma ner till de här små grejerna. Alltså minimera misstagen och vara noga på linjerna och allt det där. Sen lira som ett lag. Sen tycker jag inte vi ska försöka tänka för mycket längre än att hålla ihop vårt spel och spela som vi har gjort. Det är bara förlita oss på vårt system och utgå därifrån, så hjälps vi åt där inne så kommer det gå alldeles ypperligt, tror jag.
Tisdag, vilket scenario ser du framför dig?
Först och främst så kommer taket lyfta här inne och sen så tror jag att vi nyper en vinst och får en skön start här i finalen.
Tack så jättemycket.
Tack.
Ja, men då är vi tillbaka. Jag och Harald ska avsluta veckans allsvenska del i podden. Och då får jag väl be om något slags sluttips här i finalserien. Vad blir det?
Ja, det är spännande med det. Jag tänkte nämna först. Jag brukar alltid ha fem punkter. Jag brukar plocka upp som avgör nästan final eller när man går upp här. Jag ska ta dem snabbt. Nummer ett, målvaktsspelet. Nummer två, powerplay, boxplay. Alltså special teams. Och när jag tittar på det så har alltså Björklöven 110% som lägger upp boxplay, powerplay. Och Modo har 110%. Där är det jämnt. De fjärde punkten har jag kulturbärare, nyckelspelare. Måste liksom bära laget. Det är jätteviktigt att det går inte att fuska, utan de som har varit bäst måste leda laget. De som har krav på sig. Och nummer fem, det är hantering av skador och sjukdomar. Man får vara väldigt noggrann med mellan matcherna här och verkligen se till att få en skadefri trupp om man ska gå hela vägen ut. Tipset är ju jättesvårt att leverera. På något sätt så känner jag att Björklöven har en liten fördel av den här hemmaplan, att Modo måste vinna där. Så för mig är de favoriter. Men jag tror att Modo är det lag som man helst inte hade velat spela. För det är något lag som skulle kunna slå Björklöven, så är det Modo. Mm. Men jag måste ändå hålla Björklöven som favoriter i den här bäst av fem-serien. Och jag hoppas ju att det går till fem matcher, för det vill vi alltid ha. Att det ska avgöras i en femte och helt avgörande match.
Mm. Men jag tycker det är spännande den här duellen du har mellan lagens kulturbärare, och där kanske man ska fronta Fredrik Andersson, kapten i Björklöven, och Tobias Enström i Modo, och så ställer vi dem mot varandra. Där kan jag, väl jag känna att Tobias Enström, han måste ju uppnått pinnhål i sina insatser kanske jämfört med grundse. Han har ju inte varit lika stark som han var förra vintern. Fredrik Andersson också, han har ju fått lite mindre speltid nu allt eftersom att det har kommit in fler kvalitetslirare i Björklöven. Men hur ser du på de två där då? Vem är mest redo för det här uppdraget att ta sitt lag till SHL av Fredrik Andersson och Tobias Enström?
Ja, du får titta på en sändning imorgon, för jag har faktiskt de här två som profiler. Jag brukar alltid ta lagkaptener i första intervju, första matchen, där de får ge sin syn på sin egen insats och hur viktiga de är för laget, men även hur laget är redo för det som komma skall. Jag tycker att bägge två är perfekta kaptener. Jag tycker att Erik Andersson har gjort en väldigt stark säsong och letat upp med det här set på bröstet. Tillsammans med Selin och Wiklund har ju bildat en riktigt, riktigt bra kedja. Mm. Inget snack om det. Jag tycker Enström börjar säsongen lite halvknackigt, men spelat upp sig under säsongen. Och sen tycker jag att när Nolinder spelar med honom, då är det precis som Tobias lyfter sig, för han tycker det är så himla kul att spela med en sån här ung lovande kille som fladdrar iväg i offensiva utflykter i parti och minut, men med sin skridskoåkning ofta räddar upp situationer som uppstår. Jag påminner lite grann om Mattias Timander fick ta hand om Viktor Edman. Han kom upp på lite vingliga ben i A-laget där emot när jag var tränare och lät honom köra sitt spel, men han var en sopfatt bakom och räddade upp många situationer åt den här unge spelaren som sina första skär mot en väldigt, väldigt stor karriär.
Mm. Men spännande, det är en liten teaser inför morgondagens C-more-sändning då. Enström versus Andersson som du har headlightat.
Ja, det kommer att bli. De ska få ge sin syn på alltihopa, och som jag nämnde det med kulturbärare, så är de för ett betydande lag väldigt, väldigt viktiga, kanske inte bara på isen utan även i omklädningsrummet, och säga rätt saker och vara ledare på något sätt.
Mm. Harald, alltid lika trevligt att ha med dig i podden. Jag tackar för ditt gästinspel.
Tack själv, Adam. Jättekul att vara med. We try, we fight, we fall, it's all right. That's life, whole life. We wipe those eyes and then we rise. That's life, oh, oh, life. Even when the rain is falling, I wouldn't move.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Välkommen till Unionen.
Hej, jo jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning, för det är så stressigt på kontoret, jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.